Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Monica Nilsson Lysell, jag är reporter på DI Digital och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska dels prata om Mentimeter, ett svenskt mjukvarubolag som kanske flugit lite under radarn men nu ryktas vara till salu för miljardbelopp. Vi ska också prata om Rocker, Schibsteds sorgebarn som nu säljs för en spottstyver efter 7 sorger och 8 bedrövelser. Och slutligen ska vi även prata om streamingkriget och hur utmanaren Sky Showtime vill slå sig in på den svenska marknaden.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, Monica, känner du till appen Menti eller har du använt den någon gång?
Ja, men jag har faktiskt det. När vi har våra konferenser så brukar vi använda den. Det är ju en slags omröstningsapp. Om det ställs en fråga kan man svara direkt i appen och ofta visa svaren direkt på skärmen. Så har jag kommit i kontakt med den.
Ja, exakt. Och idag har man då ungefär 25 miljoner registrerade användare då som arrangerar olika omröstningar på den här plattformen. Och det är ju en svensk mjukvara. Bolaget som står bakom där heter Mentimeter, grundades 2014. Och men kanske lite av ett doldisbolag ändå får man ändå säga. Och det kanske då beror på att man väldigt länge nobbade lite olika inviter från riskkapitalhåll och istället valde då att växa liksom helt organiskt utan externa medel.
Mm, väldigt länge, men numera då har man väl några externa ägare?
Ja, exakt. Och det var ju då 2022 som det skedde en lite större affär och då köpte investmentbolaget Creades, Axon Jonsson kopplade Nordstjärnan och riskkapitalbolaget Alvén och Didriksson existerande aktier i bolaget för ungefär 280 miljoner kronor. Och bland annat då så gjorde grundarna Johnny Warström och Niklas Ingvar en delexit då, som man brukar säga att de sålde en viss andel av sina innehav tillsammans med vissa andra tidiga investerare och kammade hem lite pengar. Och samtidigt då utöver de här 280 miljonerna så sköt man in ytterligare 150 miljoner kronor då i en ny emission i bolaget och värderingen då uppgick till 2,5 miljard kronor.
Okej. Creades, ja, där har jag försökt hänga med i kvartalsrapporterna på sistone. Och sen den här affären då man värderade bolaget till 2,5 miljarder kronor så har Creades skrivit upp värderingen till 3,7 miljarder kronor. Och nu har du fått lite nya siffror från Mentimeter som kanske ger en fingervisning om varför värderingen stigit så mycket.
Mm, lite mer bakgrund i alla fall. Det var ju så att Mentimeter ökade sin omsättning med 35% till 452 miljoner kronor under 2023. Och vdn då, Johnny Warström, som jag fick tag i, han menar att de är väldigt stolta över den här utvecklingen och att de då utöver den så att säga, bokförda omsättningen även nådde upp till en fakturerad försäljning i fjol över 0,5 miljard kronor, närmare bestämt 515 miljoner kronor, vilket då han menade var en milstolpe helt enkelt att komma över den här 0,5 miljarders gränsen helt enkelt.
Mm, det är stora siffror. Jag tänkte på 25 miljoner användare. Det är ju väldigt många. Men hur är det med lönsamheten då? Det där brukar ju vara svårt när man växer fort.
Mm. Det är ju så att Mentimeter, precis som många andra bolag i samma skede, fortfarande går med förlust och den steg faktiskt på rörelsenivå till 73 miljoner kronor i fjol då, från 39 miljoner kronor året före. Men Johnny Warström då, han vill gjuta lite olja på vågorna så att säga och menar att det liksom inte är någon fara på taket. Han lyfter istället fram då att de har haft ett positivt kassaflöde ända sedan 2017. Det var plus 37 miljoner kronor i fjol och att de då genom de medel de har genererat här här över åren tillsammans med den här investeringen de tog in för 2 år sedan nu har över 400 miljoner kronor kvar på banken. Så att, ingen stress där så att säga.
Nej. Och nu är Mentimeter ute till försäljning, eller? Hur är det?
Ja, det var i slutet på förra veckan här som den vanligtvis väl underrättade nyhetstjänsten Merger Market rapporterade om det här med hänvisning till källor. Och enligt dem då så handlade det om att man har anlitat en investmentbank som heter Rothschild som har delat huvudkontor i London och Paris då. Med uppdraget att de ska kratta för en försäljning av bolaget. Och det var ju lite av den anledningen jag då ringde upp Johnny Wahrström. Och han bekräftade då delar av det här. Ja, de har bytt finansiell rådgivare. Tidigare jobbade man med Carnegie och Goldman Sachs. Numera då med Rothschild. Men han menar ju att det snarare handlar om ett bud på bolaget kommer in till exempel. Eller om man någon gång i framtiden skulle vara i behov att ta in pengar. Så ska man ha den här liksom investmentbanken som en partner redo till hands. Det var väl liksom hans beskrivning av det hela så att säga.
Okej, så att Mentimeter skulle vara till salu, det stämmer alltså inte enligt honom?
Ja, alltså Merger Market då, de skrev ju att bolaget potentiellt skulle påbörja den här försäljningsprocessen under 2025 först, så nästa år. Och dessförinnan kanske då börja sondera terrängen lite bland olika intressenter. Så enligt deras rapportering då så var det väl kanske inte skrivet i sten att det måste bli så. Men Johnny Wahrström då, han säger ju att liksom, det finns inget aktivt mandat som de har gett Rothschild att liksom sälja bolaget och de har heller inte något sånt projekt på gång enligt honom.
Okej, okay. Så är det en börsnotering man drömmer om istället?
Ja, men kanske. Det är väl ingen hemlighet att Mentimeter liksom har varit en ganska tydlig börskandidat och dessutom att man har internt börjat förbereda sig inför det. Som exempel kan man väl säga att deras årsredovisning för 2022 redan, den var ju väldigt ambitiös, skriven på engelska, 100 sidor så där, jämförbar med många noterade bolag. Och Johnny Wahrström bekräftar ju liksom att man har varit då börsfähigt i över 2 års tid nu. Man har liksom alla processer på plats och sådär. Så han säger att börsnotering fortfarande är huvudspåret på sikt, men konstaterar väl samtidigt då att ägarna inte har något sånt intresse att starta en sån process just nu. Åtminstone.
Vad kokar det ner till då? Vad tror du själv? Är det som Johnny Wahrström säger eller är det som Merger Market källor säger som är närmast sanningen?
Ja, men det är väl en bra fråga. Jag tror att, eller jag tänker att det vore liksom inte konstigt om man kanske utreder bägge alternativ samtidigt. Det vore väl kanske lite tjänstefel att inte lyssna på vad som finns för intresse på marknaden samtidigt då som man kanske står redo för den här noteringen. Det brukar ju på finansspråk kallas för ett sånt dual track förfarande eller en dual track process som man håller på med. Och jag tror att det finns nog en hel del intresse för Mentimeter hos industriella spelare och Merger Markets källor, eller åtminstone en av dem som de pratade med, pekade ut den norska frågesportsappen Kahoot som en naturlig spekulant. Kahoot, för de som inte känner till det, de avnoterades ju från Oslobörsen här i början av året efter att ett konsortium lett av Goldman Sachs då köpte ut bolaget helt enkelt från börsen för totalt 17 miljarder kronor. Så det kan väl vara en spekulant, men sen lär det även finnas intresse då från liksom mer finansiella spelare, till exempel private equity-bolag som kan gå in och köpa ut de här lite mer VC-betonade ägarna som finns nu. Och jag tror väl att liksom Creades, Alvén och Didriksson och Nordstjärnan, åtminstone några av dem, kanske inte alla tre, men några av dem är nog kanske rätt sugna på att sälja. Det är ju lite kanske av en förbannelse för Mentimeter att verksamheten ändå går rätt bra i de här tiderna. För att liksom, om man kan få en hyfsat bra värdering så kanske några eller alla ägarna blir sugna på att realisera det värdet så att säga. För att det kanske är så att många av deras andra portföljbolag inte går lika bra och det finns inte lika stort intresse för dem. I goda tider kan ju investerare kanske vara lite mer kräsna och kanske skifta ut andra mer mediokra innehav liksom, för att visa för investerarna att man liksom kammar hem avkastning. Ja.
De är så bra så att de blir intressanta för många. Hur är det då med grundarna? Sitter de fortfarande med en del makt i den här frågan?
Johnny Wahrström och Niklas Ingvar då, som är två av de, bolaget hade fler grundare vid starten, men det är de som är kvar och aktiva idag så att säga, och ägare, de sitter fortfarande på 22% vardera. Alltså tillsammans då så kontrollerar de nästan hälften av bolaget. Så oavsett vad som händer lär det ju inte ske utan deras välsignelse så att säga. Men ja, det är ju, om man bara tänker högt så är det ju så att liksom, klimatet för börsnoteringar fortsatt. Det är ganska ljummet ändå får man säga. Några större teknikbolag måste väl gå före först och liksom verkligen visa att riskviljan är tillbaka på marknaden. Och därför kan det väl vara så att man liksom, ja, rent krasst får bättre betalt då, om man säljer bolaget istället. Och det kan ju förstås locka. Om värderingen blir betydligt mycket högre vid en försäljning än en börsnotering. Mm. Helt enkelt.
Mm. Att Kahoot var värda 17 miljarder fick jag lära mig nu. Det finns stora värden i den här typen av bolag helt enkelt. Och vi får fortsätta följa Mentimeter vad som händer. Ett bolag som inte riktigt säljs på toppen är låne- och finansbolaget Rocker. Det här har det varit många turer kring det här bolaget sedan starten 2016. Eller hur?
Ja, som jag sa i introt där, 7 sorger och 8 bedrövelser. Det är nästan för många turer för att liksom gå igenom hela det här bolagets resumé. Men jag ska försöka summera det då för de som inte har full koll. Man kan väl säga att då, tidigt då, i bolagets historia slog man sig in på marknaden med hjälp av konsumtionslån, privatlån. Och idag då kan kunder låna upp till 600 000 kronor via olika samarbetspartners då som finns på Rockers plattform. Och bolaget hette ju tidigare Bynk. Och det här namnet då, det tidigare Bynk, det la man ju då flera hundra miljoner kronor på att etablera genom olika typer av liksom marknadsföringskampanjer i tv och på stan och sådär. Man köpte helt enkelt väldigt stora mängder reklam. Men sen slog ju då konsumentombudsmannen och i förlängningen patent- och marknadsdomstolen ner på den här marknadsföringen. För man tyckte att de skönmålade skuldsättning och det får man inte göra i Sverige. Och då, 2020 har vi nått fram till då, då valde man helt enkelt att skrota Bynk och istället byta namn till Rocker. Så det var ju liksom, ja men lite turerna i början där så att säga, de tidiga åren.
Mm. Så fortfarande ett bolag för privatlån då, eller är det allt som Rocker har varit sedan starten?
Mm, man har väl liksom byggt ut tjänsterna efterhand eller tjänsteutbudet efterhand, men det är ju ett ganska spretigt bolag i mitt tycke, får man väl ändå kosta på sig att säga. Ambitionen har väl varit då kanske bygga en sån här neobank som det brukar heta på branschspråk, likt Revolut eller Lunar till exempel som kanske är störst inom det. Så i linje med det så har man ju lanserat då en app som ska ge kunderna en liksom bättre översikt över sin privatekonomi, ett tillhörande betalkort då som man liksom kan fylla på och använda. Och man erbjuder också sparkonton till kunder med relativt bra ränta, precis som många gör just nu. Samt även en betallösning då som heter Rocker Pay som har integrerats hos Blocket. Det är väl den största distributionskanalen för den betallösningen.
Mm. Jag ska erkänna att det ringer inte så många klockor för mig. Jag har inte stött på det här. Är det så att man kanske aldrig riktigt har fått det att flyga?
Nej, det får man väl ändå säga. Alltså, visserligen då omsatte man 298 miljoner kronor under 2022 och det är ju inte liksom kaffepengar. Men det stora problemet är väl att liksom förlusten har varit nästan lika höga. 2022 var den 131 miljoner kronor och det är det man har brottats med ganska länge. Det har liksom kostat väldigt mycket pengar för att bygga upp den här ja, lite spretiga skapelsen. Liksom.
Mm. Kostat mycket pengar, det är alltså mycket pengar som har investerats i Rocker genom åren eller?
Mm, så är det ju. Jag var inne och kollade nu på Bolagsverket och hisnande nog fick jag ihop det till hela 765 miljoner kronor då som har tryckts in i nya emissioner genom åren och största ägare i bolaget då med ungefär en tredjedel av aktierna. Det har den norska mediekoncernen Schibsted varit. De klev in väldigt tidigt på resan. Det fanns liksom en relation med dem redan från början eftersom då Rockers grundare som heter Jonas Hultin, Dennis Alsen och Mattias Johansson, de var tidigare med och startade Lendo. Det är ju en ganska välkänd jämförelsetjänst för privatlån. Och Lendo då köptes upp av Schibsted i början av 00-talet och blev en vinstmaskin som man kanske hoppades på att den skulle bli en favoritrepris så att säga när man investerade i Rocker. Och sen då utöver Schibsted så klev även LMK Industri, en lite halvanonym stiftelse, in som en stor investerare i Rocker och den förvaltar då den avlidne Axis medgrundare Mikael Karlssons förmögenhet och investerar i lite olika bolag.
Okej, så vad räknar du ihop det till? 765 miljoner kronor som har pumpats in i Rocker. Men tålamodet har tog slut till slut.
Ja, senaste nyemissionen skedde 2022. Men redan 2021 då så gjorde Rocker ett ganska uppmärksammat försök, får man ändå säga, att notera sig på First North. Och då ville man ju nå en värdering på bolaget på hela 1,5 miljard kronor. Men de planerna skrotades i allra sista stund, får man ändå säga. Om jag minns rätt så var det faktiskt samma dag som den liksom första planerade handelsdagen på börsen till och med, som man valde att dra tillbaka planerna. Och det skedde ju bland annat då efter att liksom vi på DI och jag vet även andra tidningar som Affärsvärlden hade pekat ut lite frågetecken och brister i verksamheten, och även att det var väldigt höga rådgivarkostnader då som investmentbankerna Carnegie och Pareto ville ta ut vid den här noteringen. Så summa summarum valde man då att liksom skrota dem helt enkelt.
Mm-hmm. Vad har hänt efter att de här planerna skrotades?
Ja, vad jag har hört så har väl Rocker i princip sedan dess varit till salu på marknaden. Men intresset har väl bevisligen varit ganska lågt. Fram till nu då, för då har man ju faktiskt hittat en köpare till slut. Och det skedde här lite liksom under radarn före påskhelgen. Och de som tar över den här verksamheten är Nordiska Kreditmarknadsbolaget. Eller deras varumärke går också kort och gott under Nordiska.
Ja, de har jag aldrig hört talas om. Vad är Nordiska?
Ja, det är ett finansbolag då som också erbjuder sparkonton och lån till privatpersoner, men även företagslån och finansiering till fastighetsprojekt. Och bara för att ge lite kontext, omsatte de nästan 300 miljoner kronor i fjol. Men till skillnad då från Rocker så har man en ganska god lönsamhet i verksamheten. Vinsten efter skatt förra året då blev 115 miljoner kronor. Och bakom det här bolaget då så står två grundare som heter Mikael Hjellbäck och Per Berglund, som verkar vara par rävar i finansbranschen. De har liksom båda en bakgrund på Söderberg och Partner, som är ett stort fond- och pensionsbolag.
Hur ska de lyckas vända det här sorgebarnet då?
Ja, det är ju en bra fråga som jag förstås ställde då till Mikael Hjellbäck, som även är vd för Nordiska, när jag pratade med honom. Och han menade väl att man i första hand då liksom är imponerad av Rockers tekniklösning och att det var den man ville åt. Och den har man ju liksom byggt upp från scratch, vad jag vet, och med tanke på hur mycket det har kostat genom åren som vi pratade om här. Så har jag väl ingen anledning att betvivla att den säkert är bra liksom. Och tills vidare då så ska ju Rocker drivas vidare separat. Även då efter den här affären blir klar. För först måste det ske ett godkännande av Finansinspektionen vad gäller en ägarprövning. Men det väntas ske här ganska snart. Men sen då så ska man försöka utreda vilka synergier man kan hitta på sikt mellan de här verksamheterna. Men han höll ju förstås med liksom mitt påstående om att Rockers kostnader måste ner liksom, och det ska väl ske då stegvis. Och han nämnde att en organisation redan är liksom förberedd innan den här affären var på plats, som ska föra bolaget åt den riktningen liksom.
Mm. Du har ju nämnt några siffror här. Schibsted och LMK Industri tillsammans med andra har pumpat in 765 miljoner kronor i Rocker, och för 3 år sedan värderar man bolaget till 1,5 miljarder kronor. Vad blev prislappen? Vad fick man betalt nu då?
Ja, den är ju inte officiell och ingen har ju velat kommentera den så att säga. Men vad jag förstår så är det ju inte ens i närheten av någon av de här summorna. Utan personer som har insyn i det här som vi har pratat med, för dem är det ganska tydligt att investerarna i Rocker gör en klar förlustaffär. Jag vet att en källa nämnde att Schibsted då under själva försäljningsprocessen innan affären blev klar saluförde bolaget för 50 miljoner kronor. Mm,
mm. Ja, det är en kalkyl som är svår att få ihop. Vad säger Schibsted om det här?
Ja, men ingenting. Åtminstone inte just nu. Jag hörde av mig till Schibsted såklart, men de vill inte ställa upp på en intervju om den här resan, och de ville heller inte kommentera det finansiella när jag ställde en mer rak fråga. Min bild är väl kanske lite att man vill glömma Rocker så fort som möjligt och liksom gå vidare nu. Schibsted själva har ju liksom inte lyft upp eller särredovisat Rocker i sina kvartalsrapporter eller årsredovisningar på sistone, vad jag vet, eller vad jag har sett i alla fall. Och man skickade ju heller inte ut ett eget pressmeddelande om den här affären, så det kanske säger en hel del om att man vill gärna vända blad så att säga.
Ja, men det kan man inte när du hittar nyheter. Så tack för det, Johannes.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, medan du grottar ner i affärer för techbolag så har jag gått på röda mattan här för några veckor sedan. Det var pressträff för en tv-serie som heter Veronica. Men till skillnad från alla andra journalister som var på plats så skulle jag och fotografen Jack inte träffa huvudrollsinnehavaren Alexandra Rapaport utan Monty Sarhan som är vd för streamingtjänsten Sky Showtime.
Mm. Sky Showtime, de lanserade ju i Sverige hösten 2022. Jag gissar att ni pratar en del om hur det har gått sedan dess.
Jag har dock inga siffror på det utan bara vad vdn säger och det är att de har överträffat sina mål och de ser sig fortfarande som en mindre uppstickare så att de har liksom mycket kvar. De kommer in med någon slags momentum på den här marknaden där konkurrenterna har hamnat i uppförsbacke. Vi har ju Viaplay som krisar, det kan ingen ha missat. TV4 har gjort neddragningar. HBO skrotade satsningar på bland annat innehåll på svenska för ett tag sedan. Netflix starka kurva, den bröts redan i april 2022. Det där såg många som ett tecken på att någonting håller på att hända. Då redovisar Netflix för första gången ett abonnenttapp. Sen dess har väl de tagit tag i problemen och överraskat marknaden med ganska starka siffror här de senaste kvartalen dock.
Mm, ja, det är väl en ganska stökig marknad, minst sagt, som du redogjorde för här. Och förra veckan så såg jag även att det kom en nyhet om att Amazon köper rättigheterna till vissa Premier League-matcher, den engelska fotbollsligan, från Viaplay. Och Ronja Rövardotter som nyss hade premiär här på Netflix. Det är ett annat exempel på innehåll då som Viaplay liksom producerat men sen sålt då för att undvika den här kollapsen som var på gång. Det finns ännu fler sådana här exempel, eller hur ser det ut?
Ja, det är ju många som shoppar i den här marknaden just nu. Netflix har köpt loss min favoritserie Perny från Viaplay och Sky Showtime. De har tagit över bland annat en serie som heter Lust och Björnstad från HBO. Och den här Veronica då, som hade premiär nyligen, den har man också köpt från Viaplay. Vi har också Amazons Prime Video. De har köpt, jag tror att det är 9 olika serier av Viaplay på nordiska språk. Bland annat en som Felix Herngren har regisserat som snart har premiär. Men vi ska inte grotta ner oss för mycket i vi ska inte vara tv-kritiker, det finns det andra som är bättre på. Jag tänkte att vi däremot kan prata lite om affärsmodellerna i den här marknaden som är lite stökig just nu. För där händer det ganska stora saker nu. I höstas rullade Disney Plus ut ett billigare abonnemang med reklampauser. Och det där var inget som Sky Showtime hade tänkt hålla på med när de lanserade då för 1,5 år sedan. Men de har bytt fot och eftersom de ser att konkurrenterna gör det här så de rullar här i april ut en reklamversion också. I maj byter HBO namn till Max och då kommer vi kunna få ett billigare abonnemang med reklam. Netflix har också det här i USA men man vet väl ännu inte när det kommer till Sverige.
Mm. Just det, så streaming med reklampauser helt enkelt då, lite lik traditionell tv så att säga. Det är det som verkar vara räddningen för de här streamingaktörerna som befinner sig i lite halvkris helt enkelt.
Nästan alla verkar ju testa det nu och huruvida det blir en räddning eller inte det får vi väl se. Det som Monty Sarhan som har haft hela sin karriär inom tv och kabel-tv innan han kom till Sky Showtime, han pekar ju på att det här är egentligen en återgång till affärsmodeller som man hade när vi bara hade linjär tv. Så att, kanske kan man se det som att utvecklingen backar tillbaks lite. Från att liksom streamingaktörer som varit disruptiva och som har stöpt om hela sättet som vi konsumerar serier och film på. Nu verkar det som att man går till tv-bolagen och gräver fram gamla affärsplaner ur deras byrålådor.
Ja, det är liksom realåda på olika produktioner och så jagar man även efter gamla affärsplaner långt ner i liksom, rabatthyllorna känns det som. Eller?
Ja, det är ju också en fråga om annonsörerna hakar på det här. Om de vill köpa reklam hos streamingaktörerna eller inte. Och vilken kraft de här reklampauserna har 2024. Liksom. Jag läste en rapport från konsultjätten Deloitte, hur man nu säger det.
Ja, Deloitte.
Deloitte, tack. De konstaterar att nästan varannat hushåll har en sån här annonsstödd streamingtjänst nu. Men om man tittar på de yngre tittarna, eller yngre och yngre, men de som är under 41 i alla fall, där svarar var femte att köpbeslut påverkas av den här typen av reklam. Om man jämför med reklam i sociala medier så har den mycket större påverkan på den här åldersgruppen. Där är det mer än varannan som säger att de påverkas, 54%.
Okej. Men Monty Sarhan då på Sky Showtime, han verkade ändå öppen då för att testa, ja men vad ska man säga, det här sättet att kanske förena då streaming med liksom köpmöjligheter för diverse produkter. Det var inget han uteslöt eller?
Nej, jag var tvungen att testa en fråga som jag har fått från David Sandström på Klarna. När jag intervjuade honom i oktober, då målade han upp ett scenario som jag har babblat om i den här podden tidigare. Men Klarna vill ju på olika sätt göra enkelt att shoppa och hålla jämna steg med TikTok i hur man kan förena rörligt innehåll med köp. Och David Sandström då, han såg framför sig hur jag snart kommer kunna titta på min tv-serie, pausa serien när jag ser en snygg kavaj, klicka hem kavajen i min storlek och sen kolla vidare. Och det där vill jag liksom testa på Monty Sarhan. Vad tror han om det där? Och ja, men han var väl ändå öppen för det, om jag tolkar honom rätt. Jag menar på, det finns ju en logik att samla shopping men också spel på samma plattform som streaming. Och han drog en parallell på tal om att gräva fram saker ur byrålådorna, men han menar på att tv- och filmbolagen har ju alltid varit bra på merchandise och skapa spel eller leksaker eller kläder utifrån film och serier. Så att det kanske inte är så jättelångt steg till att man också säljer dem på samma ställe där man tittar på de här serierna.
Mm, just det. Ja, men vad ska man säga? Kulturen är död och kommersialismen kommer in. Är den cyniska tolkningen av allt det här kanske. Men det kanske verkar ligga lite längre fram i tiden, eller att det här ska bli liksom verklighet eller?
Jag har inte sett det hända i mina streamingtjänster än, men så jag tolkar det som att det är en bit kvar till det. Och i den närmaste planen då för Sky Showtime, om vi använder dem som exempel, det är ju dels att nå fler hushåll genom att lansera billigare abonnemang med reklam. Men man ser ju också att det finns stora skillnader på den europeiska marknaden. Vi i Sverige, vi har i genomsnitt mer än två streamingtjänster, men många europeiska länder har man bara en, så där finns det mycket tillväxt kvar, ser Sky Showtime då. Så nu är jag nyfiken på, hur många tjänster har du, Johannes?
Ja, alltså om vi pratar tv-streaming så har jag bara en jag betalar för, och det är mitt Netflix-abonnemang som jag haft i all evighet och som jag använder väldigt lite. Det har mer blivit som liksom betala elräkningen lite, att det är bara en faktura som dras automatiskt. Liksom. Sen har jag ju såklart SVT Play, men den kan jag ju inte välja på att inte ha så att säga.
Nej, du kan ju inte det, men jag tyckte att det var roligt. Jag hängde på X, det där som vi kallar Twitter förut, och det finns en kille som heter Erik Karlsson. Han har jobbat många år som journalist. Han är lite av en expert på trender inom tech och journalistik, och och nu jobbar han sedan flera år tillbaka på Meta. Men jag gissar att han precis hade fått sin deklaration som vi alla har fått och lusläst den och twittrade då ut en prisjämförelse mellan streamingtjänsten och SVT baserat då på den här public service-avgiften. Och Erik Karlssons budskap var att SVT kanske borde ge sig in i den här matchen om tittarna och marknadsföra hur mycket innehåll man faktiskt får för ungefär 100 spänn i månaden. Enligt Erik då så är innehållet överlägset sett till betald krona. Men han fick såklart mothugg. Precis som du är inne på så var det ju... Ja, jag kan inte räkna. Det var nog hundratals som påpekade att det är en viss skillnad mellan streamingtjänster du kan välja och en avgift som du måste betala alldeles oavsett vad du tycker om SVTs innehåll.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar när vi kommer ut med nya avsnitt. Lyssna även på DIs andra poddar från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Makrorådet, DIs ledarpodd, Stormens öga. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Håll utkik för snart släpps ett nytt avsnitt där Ida Hansson Brusevic intervjuar en superentreprenör och teknikmiljardär.
Och du får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, ja, då ska du mejla till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.